Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be med Lina Sandell. Jesu, gör mig liten, ringa, gör mig ödmjuk så som du. Ack, du ser att mycket högmod hemligt bor hos mig ännu. Övervinde med din kärlek. Att i tankar och i ord blott en ödmjuk stilla ande mer och mer hos mig bespord. Och jag aldrig om mig tänka högre Herre än jag bör. Har du givit någon gåva, vare äran din därför. Må jag varje gåva bära som ett dyrbart lån av dig. Tills du själv, när dig behagar, kräver den igen av mig. Ja, och Jesu, gör mig ringa på vad väg det måste ske. Håll mig alltid tätt vid korset, där du vill all nåd mig ge. Göm mig undan allt som dårar med en falsk bedräglig glans. Högre än all jordens ära akter jag din törnekrans. Och så låt mig i din skola dag från dag i lydnad gå. Lär mig dina bud och stadgar. Lär mig rätt din väg förstå. Gör mig liten, gör mig ringa. Och blev du min enda ro. På det du själv och Jesu städs hos mig må kunna bo. Amen. När vi läser i vår bibel så ser vi hur mycket den talar om ödmjukhet, men också vilka rika löften Gud har knutit till ödmjukheten. Några exempel. Det ödmjuka ska äta och bli mätta. Han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Ja, han smyckar det ödmjuka med frälsning. Vad säger oss dessa exempel? Jo, att ödmjukheten har löfte om allt vad vi på färden kan behöva. Inte bara det vi behöver till livets uppehälle, utan först och sist av det som vi behöver för vår eviga frälsning. Men då blir frågan, var finns den ödmjukhet som Gud har knutit sådana löften till? Vilka är de ödmjuka som Gud lovar ge sin nåd? Hör du och jag till dem? Vi behöver inte fundera länge på svaret. Bibeln, liksom vårt eget hjärta, säger oss, om vi bara vill lyssna, att ödmjukhet i den mening vi nu talar om det inte hör till vår naturliga utrustning. Det bibliska uttrycket stolta ögon och högmodigt hjärta sammanfattar väl vad vi människor är i oss själva. Men om vi saknar den ödmjukhet Gud ser efter, då saknar vi ju också allt det goda som bibelorden jag citerade nyss talar om. Ja, men lyckligtvis inte så att vi måste sakna det för evigt. Tack vare Jesus, vad han har gjort för oss och vill ge oss, kan den ödmjukhet vi inte har i oss själva bli vår. Det kan verkligen bli så lyckligt för var och en av oss att Gud smyckar oss med frälsning. Därför, hur stort om Jesus får ge dig den ödmjukhet du inte har i dig själv. Det får bli ämnet för min predikan. Hur stort om Jesus får ge dig den ödmjukhet du inte har i dig själv. Av naturen saknar människan den ödmjukhet Gud ser efter. Det ska jag säga något om i predikans första del. Av naturen saknar människan den ödmjukhet Gud ser efter. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Ja, så börjar dagens evangelium. Man kan undra vad som låg bakom att lärjungarna kom in på detta minst sagt opassande samtal. Opassande inte minst därför att Jesus strax innan hade talat om det lidande som väntade honom i Jerusalem, dit de nu var på väg. Man kan också undra varför de just vid detta tillfälle började undra vem som var den största av dem. Men kanske var det just detta som Jesus hade talat om. De kanske kände på sig att det som skulle ske i Jerusalem på något sätt hade med upprättandet av det väntade Messias riket att göra. I så fall var de inne på rätt spår. Men att det rike Jesus skulle upprätta inte var som denna världens riken, det hade lärjungarna ännu inte förstått. Istället tänkte de sig det upprättade Messias riket som en jordisk supermakt. Och frågan var då vilka platser de kunde tänkas få i detta rike. Ja, vem som var den största av dem och därför given för platsen närmast Jesus. Men att lärjungarna vid detta tillfälle kom in på detta samtalsämne, det kan också ha att göra med det vi hörde om på Kristi förklaringsdag. Och som det också berättas om strax före vår text idag. Tre av de 12, Petrus, Jakob och Johannes, hade fått följa med Jesus upp på ett högt berg där de fick skåda ljusa himmelska syner. De andra däremot hade fått stanna kvar i den djupa dalen där de fick uppleva hur mörkt det kan vara på jorden. Kanske det då hade växt ett missnöje hos de 9 som inte fick följa med upp på förklaringsberget. Kanske var det svårt för dem att förlika sig med att Jesus tagit med sig Petrus, Jakob och Johannes, men inte dem. Hur som helst vittnade lärjungarnas samtalsämne om hur mycket som ännu fattades dem i den ödmjukhet Gud ser efter. Eller om vi uttrycker det annorlunda, hur mycket högmod som ännu bodde i deras hjärtan. Vi brukar tala om syndernas synd, eller själva ursynden. Vad menar vi då? Jo, just högmodet. Det var högmod som var orsaken till syndafallet i änglavärlden. För vad var det som gjorde att några av de änglar Gud hade skapat för att de skulle tjäna och tillbe honom satte sig upp mot honom? Jo, de var inte nöjda med att vara underställda Gud utan ville själva bli Gud. Det var också högmod som var orsaken till syndafallet i människovärlden. För vad var det som gjorde att våra första föräldrar skapade till Guds avbild? Gjorde tvärt emot vad Gud hade skapat. Jo, den visserligen falska men lockande utsikten till att bli som Gud med kunskap om gott och ont om de åt av den förbjudna frukten. Och när högmodets dödliga gift väl var injicerat i våra första föräldrar så var i och med detta också deras efterkommande drabbade av samma dödliga gift. Ingen enda går här fri. Visserligen är människor olika som personer, det vet vi. Så att somliga har en mer ödmjuk framtoning än andra som uppfattas som mer högdragna eller högmodiga. Men verklig ödmjukhet, den som Gud ser efter, saknar människan sådan hon är av naturen. Det högmod som alltsedan syndafallet är injicerat i oss alla, det genomsyrar allt. Det är väl inte alltid det syns på ytan. Det kan allt verka så ädelt, så ärbart och ödmjukt. Men skrapar man lite på ytan så visar sig snart högmodet. De som i världen anses stora, de vill bli sedda, omtalade och berömda av de som i världen anses små. Och de som i världen anses små, de ser med avund på de som i världen anses stora. Alltsammans högmod. Gentemot Gud visar sig högmodet i självklokhet. Man behöver inte Guds ord. I självtillräcklighet. Man behöver inte Guds hjälp. I självförträfflighet. Man behöver inte Guds förlåtelse. Högmodet kan också komma i fromhetens skepnad. Det sker då en människa menar att hennes gudsfruktan ska gälla något för Gud, om också bara lite. Men som vi ser av de första lärjungarnas exempel, så är den ödmjukhet Gud ser efter inte alltid vad den borde vara hos dem som ändå går med Jesus genom livet och lär av honom i hans ord. Den som i omvändelsen fått en ny människa har blivit lite nog att vilja tro då Gud talar. Lite nog att inse sitt totala beroende av Gud. Lite nog att ta emot Jesus som sin enda rättfärdighet inför Gud. Lite nog att sätta andra högre än sig själv. Och kalla också det ringaste Guds barn sin broder. Men att någon fått en ny människa, det betyder inte att den gamla är död och begraven. Den är visserligen dömd till att mista både sin makt och sitt liv. Men fullständigt sker detta först i en salig död. Och därför är det med Jesu lärjungar idag som är lärjungarna då. De får uppleva hur högmodet hela tiden ger sig till känna och på många olika sätt försöker ta död på den ödmjukhet Jesus kan ha fått ge. Det kan gälla i förhållande till Gud. Högmodet gör att de kan börja se på sin fromhet som något Gud borde räkna dem till godo. Det kan också gälla i förhållande till medmänniskorna. Både lärjungar och andra. Högmodet gör att de kan börja klaga på den ställning och uppgift de har när de ser att andra har framgång och kommer upp sig. Allra värst är högmodsanden då den kommer till en Jesu lärjunge i en ödmjuk stund och viskar: nu är du stor, för nu är du ödmjuk. Av naturen saknar alltså människan den ödmjukhet Gud ser efter. Hon kan inte heller själv ta sig denna ödmjukhet. På sin höjd kan hon ge sken av den genom ödmjuka ord och handlingar som döljer det högmod som tronar i hennes hjärta. Nej, bara Jesus kan ge den ödmjukhet hon inte har i sig själv. Det ska jag säga något om i den senare delen. Bara Jesus kan ge en människa den ödmjukhet hon inte har i sig själv. Som lärjungar hos Jesus hade de 12 börjat ta de första stapplande stegen på ödmjukhetens väg. Men som vi ser i texten så hade de inte kommit särskilt långt på den vägen. Och det var nog inte bara vid det tillfälle texten berättar om som lärjungarnas samtal rörde sig om vem som var den största av dem. Flera gånger i evangelierna kommer sådana storhetstankar fram hos lärjungarna. Till exempel den gången då Jakob och Johannes bad Jesus att få sitta till höger och vänster om honom i hans härlighet. Ja, det berättas att lärjungarna till och med tvistade om vem av dem som kunde anses vara störst. Hur bemötte nu Jesus denna lärjungarnas bristande ödmjukhet? Jo, på ett lika överraskande som träffande sätt. Det står att Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Ja, hur överraskande måste det inte ha varit för lärjungarna när Jesus lyfte fram ett barn som föredöme för dem och gjorde klart för dem att den sanna storheten, det vill säga den ödmjukhet Gud ser efter, är att i andlig mening bli som detta barn. Liten och ringa, oansenlig och anspråkslös. Allt samma så främmande, för att inte säga motbjudande, för vår natur. Men nödvändigt för att komma in i det rike som inte är av som denna världens riken. Och möjligt ännu mer överraskande måste det ha varit för lärjungarna då Jesus inte bara gjorde sig till ett med sin fader. Den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Utan också med barnet han ställde bredvid sig. Den som tar emot detta barn i mitt namn, det vill säga tro på mig och kärlek till mig, han tar emot mig. Men det sätt Jesus bemötte sina lärjungars bristande ödmjukhet på, det var också träffande. Jesus gav dem en lika nyttig som viktig läxa, som visserligen skulle visa sig svårlärd, oja, men som ändå var ett frö som nedlagt i deras hjärtan i sinom tid skulle bära frukt i den ödmjukhet Gud ser efter. Människan, sådan hon är av naturen, har inte plats för någon verklig ödmjukhet, vare sig inför Gud eller människor. Och detta är ingen som bekymrar henne. Allt kretsar omkring henne. All hennes strävan går ut på att komma längre än andra i berömmelse, i inflytande och rikedom. Det gäller att vara den störste, åtminstone stor. Men visste de som så upphöjer sig själva hur allvarligt Bibeln talar om denna självupphöjelse, att den leder till förnedring. Ofta redan här i tiden och alltid i evigheten. Ja, då skulle de genast låta Jesus ge dem den ödmjukhet de inte har i sig själva. Den ödmjukhet som har löfte om upphöjelse för tid och evighet. Den upphöjelse som heter syndernas förlåtelse, barnaskap hos Gud och evigt liv. Att få vara med om en sådan upphöjelse är möjligt för var och en. Det har vi honom att tacka för. Och vilken det heter i Filipperbrevet 2. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte. Alltså som något han så att säga stoltserade med. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Genom att på detta sätt ödmjuka sig, och det i vårt ställe och oss till godo, har Jesus lidit hela straffet för allt vårt högmod och därmed röjt undan det som låg i vägen för oss att bli upphöjda till den största tänkbara ära. Men Jesus har inte bara lagt en säker grund för vår upphöjelse. Han vill också verka hos oss allt som behövs för att vi ska få syndernas förlåtelse, bli Guds barn och ärva evigt liv. Det är genom sitt ord Jesus gör detta. När ordet får uppenbara för oss det högmod som bor i våra hjärtan och som så ofta sticker fram i det vi säger och gör, då börjar den nedflyttning i våra egna ögon som är så nödvändig för att Gud ska kunna upphöja oss. Men det som riktigt smular sönder högmodet, det är ändå när ordet får uppenbara Jesu ödmjukhet. Den ödmjukhet som bor i Jesu hjärta och som så klart lyser fram i allt han säger och gör. Ja, när den ödmjukhet Jesus visade då han utgav sig själv för oss i döden och visar då han gör sig till ett med dem i andlig mening små och svaga. När den ödmjukheten riktigt öppnas för oss så innebär det dödsstöten för vårt högmod. Förödmjukande, ja, och ändå hur saligt. För vad säger den höge och upphöjde? Han som tronar till evig tid och heter den helige. Jo, hör, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Ja, när Jesus med andens svärd, som är Guds ord, ger högmodet dödsstöten, så är detta i själva verket en ny födelse. Genom att så förödmjuka den i sig själv upp högmodige, upphöjer Jesus honom till det verkliga livet. Ett liv först och sist i tro på den förlåtelse Jesus vann åt oss och alla då han ödmjukade sig och blev lydig in till döden på korset. Men också ett liv i ödmjukhet inför både Gud och människor. Inför Gud, så att vi är som barn inför honom. Med den tro som barnsligt litar på att det Gud säger i sitt ord är sant. Med den förtröstan som säger med psalmsångaren, allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då. Med den rättframhet som ger Gud rätt när han dömer synden i våra liv, uppriktigt bekänner den och ber om en ande utan svek. Men ödmjukhet också inför människor, både trosyskon och andra, så att vi i vårt förhållande till dem söker förverkliga apostelns ord: var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Ja, en ödmjukhet också inför barnen, så att vi för Jesus skull tar oss an dem. Och som vi sjunger i en psalm som ofta, minst under förr användes vi då, söker vandra med dem så att vi himlen med dem ärva. Ej med ont dem föregå, ej en barna själ förderva, att det änglar dem led saga, ej hos dig må oss anklaga. Ja, nog vill jag leva i ödmjukhet inför både Gud och människor, säger du. Men det går så dåligt. Och därför plågas jag ständigt av den där tanken att jag kanske inte är bland de ödmjuka som Gud ger nåd. Eller att nåden håller på att ta slut för min räkning. Har du det så? Då ber jag dig komma ihåg två saker. För det första, att du inte är ensam om det du upplever. Det är i själva verket något du delar med alla som Jesus fått ge åtminstone något av den ödmjukhet Gud ser efter. Att högmodet fått dödsstöten, det är inte detsamma som att det dödats. Det finns där hela tiden. Först i en salig död blir du kvitt det. Men just därför att högmodet lever, Om en dödsmärkt och just därför så hätskt, så blir det här aldrig så helt med din ödmjukhet som du önskar, ber om och strävar efter. Det blir ständigt till korta kommanden. Men kom också ihåg vad det är det andra och viktigaste. Att också för de synder, också hög mot synder som Jesu lärjungar gör sig skyldiga till, som just lärjungar, också för dessa synder har Jesus lidit och dött och så skaffat både försoning och förlåtelse för. Därför behöver du inte misströsta och förtvivla. Du som med sorg och ängslan ser hur mycket som fattas dig den ödmjukhet Gud ser efter. Du får dag efter dag komma till Jesus med dina dagliga synder, också hög mot synder. Och lita på att han håller sitt löfte och inte visar bort dig. Utan dag efter dag omsluter dig med den förlåtelse han vunnit också för din räkning. Det är tro. Och då är du i honom. Och då är allt hans ditt, också hans ödmjukhet. Och den är fullkomlig. Sen får det vara din strävan att i kraft av syndernas förlåtelse, och med hjälp av ordet och bönen, gudstjänsten och nattvarden, mer och mer söka bli vad du är i Jesus. Och när det i denna strävan blir många fel och brister, och det blir det, så glöm inte att Jesus också då är din rättfärdighet inför Gud. Är du bara i honom, så är hans fullkomliga ödmjukhet också din ödmjukhet. Amen. Låt oss tacka och bedja. Lovad vare du, o Gud, och välsignad i evighet. Du som med ordet vi nu fått stanna inför vill att trösta, lära, förmana och varna oss. Låt nu din gode helige ande skriva detta ditt ord i våra hjärtan så att det får krossa vårt högmod och verka hos oss den ödmjukhet du ser efter och som har löfte om den största upphöjelse en syndare kan få vara med om. Att bli smyckad med frälsning, din frälsning som är Jesus själv med allt vad han är och har. Ja, det ber vi dig om i din sons Jesu Kristi namn. Amen. Så önskar jag till sist att vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes delaktighet ska vara med er alla. Amen.